I söndags den 17 september så inföll den internationella patientsäkerhetsdagen och den har initierats av Världshälsoorganisationen WHO. Och syftet med just den här dagen, ja, det är att uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten över hela världen. Och årets tema, det är patienternas och det närståendes roll för en säker vård. I det här avsnittet av Vårdfrågan så ska vi prata om patientsäkerhet i tandvården. Och med mig idag så har jag Mikael Katsanikos som är verksamhetschef på Praktikertjänst Adelsgatan 48 Tandvård i Visby. Och Edina Mamik, verksamhetschef på tandläkare Edina Mamik i Landskrona. Hör ni, varmt välkomna. Jag tänker att vi dyker rakt in med årets tema som för den internationella patientsäkerhetsdagen då, som alltså är patienternas och närståendes roll för en säker vård. Mikael, jag tänker att vi börjar med dig. Hur involverar man egentligen patienter och närstående i vården? Vad har du för liksom tips och erfarenheter kring hur man jobbar med den frågan?
Jag har ju jobbat som tandläkare i snart över 20 år och allt ofta märker man att patienterna när de kommer till oss, de vill ju ofta lägga över beslutet till oss. De brukar säga att tandläkaren vet bäst. Men jag brukar säga till mina patienter att ja, jag kanske vet mycket, men jag finns här för att hjälpa dig att fatta rätt beslut till det som passar dig bäst. Och ett bra sätt att göra det på det är att ge fler alternativ till patienten. Varje patient jag träffar brukar jag ge minst 3 behandlingsalternativ. Och då får patienten själv väljer utifrån sina behov, sin ekonomi och den sjukdomsinsikten. Och på det sättet så får man alltid med sig patienten i ett tidigt stadie i behandlingen. Och ofta så tycker jag att det fungerar bra. Då får man en nöjd patient och vi får det roligare på jobbet med alla nöjda patienter. Där vill jag också tillägga att ett av de här behandlingsförslagen kan också vara att avvakta terapi. Om det inte är någon risk för patientens allmäntillstånd så brukar det också vara en klok väg att gå.
Och hur brukar du arbeta med att liksom förklara de här olika alternativen? Alltså, är det lätt att förstå ofta för patienterna de här eller hur jobbar man där?
Nej, det hela handlar om att vara enkel i sin kommunikation. Enkel och rak och kort och låta patienten komma med frågorna.
Mm. Edina, vad säger du? Mikael hade några bra tips här. Hur brukar ni jobba på din klinik?
Ja, jag kan hålla med Mikael. Ofta så brukar man höra patienter, alltså, ja du vet bäst. Och de har inte riktigt koll liksom, på läget. De säger att ja, det är mycket lappat tand och ja, kan man göra någonting åt det. Men jag använder mig ganska dagligen på varje patient att visa med intraoral kamera. Och det har jag märkt att det har hjälpt faktiskt jättemycket. Att de får verkligen alltså, se själva. Och vad är det som har gått snett och vad kan man göra? Och så tittar vi lite mer över hela munnen och då bjuder jag in patienter. Och liksom, är det något de har funderat själva, då kan vi se liksom någon helhetslösning. Och precis som mycket att man ger olika behandlingsförslag. Och sen faktiskt alla får med sig skriftlig kostnadsförslag så de kan fundera hemma. För oftast man är så nervös, man vet inte, det kommer olika sådana ord. Men det man försöker liksom göra det så kort och tydligt så de vet vad man pratar om. Men när man sitter där i behandlingsstolen så är man helt blockerad. Och då är det viktigt att de har sett i bild, de har sett liksom hur situationen är. Men att de tar med sig hem kostnadsförslaget och pratar med sina nära och kära. För att de delar ekonomi tillsammans så kan man lösa det. Och be dem att återkomma.
Jag tänker att tandvårdssystemet beskrivs ju ofta som ganska komplicerat, framförallt för en patient att liksom förstå. Mikael, hur jobbar ni med att liksom förklara de här olika kostnadsaspekterna av olika behandlingar för patienter?
Nej, vi ser till att vi som arbetar här är tillräckligt uppdaterade och kan förklara för patienten hur tandvårdsförsäkringen fungerar. Och också om patienten till exempel är uppe i ett högkostnadsskydd att vi försöker ta tillvara på det och är flexibla gentemot patienten. Att hinna med och utföra vissa behandlingar som de behöver.
Edina, vad säger du? Är liksom kostnadsaspekten här eller hur liksom olika behandlingar fungerar i liksom, hos Försäkringskassan? Är det frågor som brukar dyka upp i diskussion med patienterna?
Absolut, ständigt. Och det är faktiskt jättemånga, speciellt nya som kommer utifrån, som har inte riktigt koll på hur den fungerar. Och de oftast liksom är vana bara att göra en sak. Men om man förklarar för dem, alltså det här högkostnadsaspekt, liksom, hur man kan göra. Om man ger dem förslag att du kan få det och det, alltså du kan få det mer hållbart. Och sen när de ser kostnadsförslaget, hur mycket egentligen Försäkringskassan hjälper till, då blir de, det blir så aha-upplevelse faktiskt. Och där tänker vi också att det är superviktigt att vi hinner med. Både, vi har en kirurg som kommer hit och opererar och då, till och med vid implantatbehandlingar, vi har märkt att fler och fler väljer implantatbehandlingar. För då kan man hinna in den här perioden. Och då får de liksom, ja, vi satsar mycket på långsiktiga behandlingar.
I hälso- och sjukvården så brukar man ibland prata om att liksom patienten ofta är väldigt pålästa via Google. Man kommer gärna in med ett symptom, eller inte symptom då, utan en diagnos som man tror sig själv ha. Hur ser det ut i tandvården i dina? Är man liksom lika påläst där som man kanske är när man kommer till doktorn på vårdcentralen?
Ja, det märker man faktiskt de sista 5-6 åren att patienter är mer pålästa och har hört sina kompisar nära om man kan göra si och så, vad kan man göra, orotfyllningar liksom, ja det är farligt, det går in i blodomloppet, men det gäller liksom att förklara för dem och ta den tiden och förklara för att det är bättre att man liksom tar tillvara deras information och så de känner sig som hörda och ändå försöka planera och visa vad är det bästa. För känner jag lite, jag lägger extra de här 20 minuter, inga problem. Bara så det inte blir sen missförstånd och patienten blir missnöjd.
Mikael, vad är din bild där? Patienterna som du träffar i Gotland och, eller på Gotland och Visby, är de uppsjungna via Google eller annat när de kommer till dig?
Ja, jo, ja, men jag delar Edinas uppfattning där, men här måste ju vi vara professionella och försöka etablera en god dialog, men framförallt inte vara dömande, för allt de läser är ju inte sant givetvis. Men vi ska ju finnas till för att lyssna och visa en vilja också mot patienten att vi vill förstå vad det är de säger, men hela tiden använda vår profession och komma fram till rätt terapi för varje patient.
Precis, man kan väl misstänka att patienter idag är kanske mer inlästa och insatta och pålästa i liksom kanske hur tandvården fungerar, men kanske framförallt i olika besvär, behandlingar och sjukdomar. Och jag menar, det skulle ju såklart också kunna bidra till att man undviker avvikelser och liknande. Men jag tänker en viktig del i det är ju såklart kommunikationen. Mikael, du var inne på något här tidigare om att man liksom, eller om det var i du, Dina, lämnar liksom skriftligt hur de här olika behandlingsalternativen ser ut. Hur kan man mer arbeta från er sida eller från tandvården med att liksom kommunicera med patienterna? Tänker Dina, vad säger du?
Har man med sig någon anhörig, om man tycker liksom inte att man har förstått och allting, så bjuder vi in gärna dem. Och vi har gjort så också att det är fler och fler anhöriga följer med. Bland annat för att liksom det trivsel och sånt vi vill liksom skapa på kliniken. Men också att de är med i den här behandlingen. Det är stora beslut, det är mycket pengar det handlar om. Och det är som sagt, många har gemensam ekonomi och de är viktigt att vi bjuder in dem. Att man visar liksom, så ligger det till, du kan få den här behandlingen, det håller så länge om man inte sköter det eller så. Men vet du, de frågar också, men vad skulle du välja? Då förklarar jag skulle aldrig liksom, besluta för patienten utan jag kan säga, det här kan du få det, för du har de pengarna. Och sen liksom, absolut kommer man liksom, till implantat, det är det närmaste originalet ännu, men det är inte kanske för alla att det skulle funka. Och man märker att anhöriga sen kan förklara också när de kommer hem och de båda har förstått. Och sen också en annan sak som är jätteviktigt att brukar alltid säga, gå hem, fundera. Du får jättegärna ringa upp och så kan vi förklara igen. Och så tar vi igen och diskuterar. Det skapar jättemycket liksom, oklarheter så det inte blir några avvikelser sen. Så att man liksom kan, jag vill ha det solklart innan vi sätter igång behandlingen så att det inte blir några missförstånd.
Mikael, Gotland har ju en förhållandevis äldre befolkning. Hur vanligt är det att patienter kommer in med närstående på din klinik?
Det är väldigt vanligt. Sen har vi haft också har vi märkt på mottagningen att eftersom vi bor i ett litet samhälle och de anhöriga är väldigt involverade och nära varandra, det händer ofta att patienternas respektive ringer åt varandra och vill ändra tider och vara delaktiga i behandlingen. Men det har vi liksom försökt samtidigt strama upp det lite och tänka på GDPR och integritet och sekretess och hur öppna ska vi vara? Så att det är en intressant fråga med närstående, men nu känner vi att vi på mottagningen har landat i att vi hela tiden i journalen vill se att den aktuella patienten har gett sitt medgivande och samtycke, att det är den närstående som får vara involverad i patienternas frågor och ärende här hos oss.
Det låter ju rimligt och det blir väl ytterst en patientsäkerhetsfråga också, antar jag att det är så.
Men det är klart det är vanligt. Det är äldre och det är ofta tandvårdsenhetens patienter och det blir att de närstående kanske inte kan följa med närmaste familj, men de finns på arbetet och de vill ringa efteråt och vi får reda på hur det har gått och vi har bestämt och så vidare. Så att det är hela tiden en balansgång. Man får gå också och liksom känna efter och hela tiden tänka på patienten och patientens sekretess.
Sverige har ju idag en munhälsa som av många beskrivs som närmast världsklass, men naturligtvis så uppstår det ju även skador i vården, även i Sverige, även om vi har en väldigt god munhälsa. Och enligt Socialstyrelsen så leder olika former av brister i patientsäkerheten till lidande och framförallt ökade kostnader. Och varje år drabbas ungefär 100 000 patienter i Sverige av olika typer av vårdskador. Den absoluta majoriteten av de här är ju i hälso- och sjukvården då i och för sig och inte i tandvården. Och det långsiktiga målet med just en sån här patientsäkerhetsdag då, som WHO har initierat, är ju att ingen ska skadas i vården. Och det är naturligtvis ett väldigt viktigt och högt uppsatt mål. Edina, vad säger du? Hur kan tandvården liksom bli ännu bättre på att förebygga tandskador? Det händer ju naturligtvis, men vad kan man bli ännu vassare på, skulle du säga?
Jag tycker faktiskt att Praktikertjänst har jättebra ledningssystem. Som den får med alla redskap, alla verktyg finns där med regler och liksom alla ronder, patient, strålskyddsrunder och allting sånt som liksom delas upp i årskalender. Vi på kliniken älskar den bara för att då känner man liksom, man missar inte någonting. Den är så pedagogisk och alltså följer man verkligen den så är det minimala risker liksom, att det skulle bli någon patientskada. Det är klart, det kan hända i samband med behandling och sånt, men då gäller det liksom att man utbildar sig, man är liksom professionell och hela vägen. Men jag tycker liksom, man kan verkligen känna sig stolt över det ledningssystemet vi har. Och man märker också att med åren har det blivit uppdateras och det strävar hela tiden att det blir bättre och bättre. Så det är superbra redskap.
Vilket beröm! Det var kul att höra.
Ja.
Mikael, vad säger du? Har du samma bild?
Absolut, ledningssystemet är ett bra verktyg. Jag tycker också det är viktigt här att om det uppstår skador att inom tandvården att vi tar lärdom av varandra och ser till att det inte inträffar igen. Men ytterst viktigt är ju att vi måste våga agera också i god tid. Om vi ser att en kollega inte mår bra eller inte arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, att vi inom en organisation som Praktikertjänst agerar i tid innan det går för långt och börjar gå ut över våra patienter, för då är det ju för sent.
Så tänker Mikael, hur jobbar du liksom rent praktiskt i det här ledningssystemet? Det finns ju då årshjul och lite annat, men är det något annat du lyfter fram där som funkar bra extra bra för er klinik?
Nej, som Irina säger, är man uppdaterad och följer ledningssystemet så täcker man in mycket och på mottagningen så kan inte hela det arbetet falla på en person, på verksamhetschefen. Så vi har ju ett arbetsmiljöombud som jag delar den rollen med och så vidare. Så att mitt tips är ju att dela på olika ansvarsområden och roller. Och på en klinik med 10-15 medarbetare så blir det en bra balans att dela upp det jobbet.
Edina, hur jobbar ni på din mottagning med just det här avvikelser när någonting sker i behandlingen som händer men som inte ska hända? Hur delar man det och tar upp det på ett bra sätt?
Ja, ibland händer det, alltså skada, alltså, men det är väldigt få gånger. Men om det skulle hända, så tar vi tag i det direkt och vi ser vad som har blivit fel. Det kan vara ett dubbelbokning eller sådana små, men och så tar vi lärdom av det så att det inte händer igen. Och såklart skriver i avvikelsesystemet, i ledningssystemet.
Mikael och Edina, ni är ju båda verksamhetschefer, driver varsin klinik och har dessutom båda ganska lång erfarenhet av tandvård. Och era verksamheter har ju också, jag förstår, mycket starka resultat i Praktikertjänst årliga patientsäkerhetskulturmätning. Så jag tänker nu att vi ska kanske diskutera lite, vad är en bra patientsäkerhetskultur egentligen och hur skapar man en sån? Mikael, jag tänker börja med dig. Hur skapar man en bra patientsäkerhetskultur?
Jag tycker ju att man kan dra starka paralleller i det som vi idag kallar för patientsäkerhetskultur till Hippokrates, den kliniska läkekonstens fader som levde under antikens Grekland. Och de parallellerna man kan dra, det är ju att redan då under antiken så pratade man att läkaren skulle vara välordnad, ärlig, lugn, förstående och seriös. Och jag tycker även idag så handlar det ju också mycket om attityder, vilka värderingar vi har inom hälso- och sjukvården. Min erfarenhet som tandläkare och verksamhetschef tycker jag, har man en fungerande arbetsmiljö, en psykologisk trygghet och en kultur där medarbetarna är delaktiga tillsammans med ledningen, så får vi en bra patientsäkerhetskultur. På vår mottagning på Adelsgatan 48 i Visby, där lägger vi stor vikt på medarbetaren. Jag tycker att för att göra ett bra jobb måste man trivas och känna att man vill gå till jobbet, inte för att man måste. Och här är nyckelfaktorer som rätt kompetens, självständighet och samhörighet avgörande.
Dina, vad säger du? Vad är dina tankar kring hur man liksom skapar en bra patientsäkerhetskultur?
Ska jag liksom säga som Mikael att jag lägger stor vikt på arbetsmiljö här och på mina medarbetare. För har jag glada och lyckliga och uppdaterade medarbetare så lyckas man också liksom visa till patienter att man har det bra. Vi kör mycket frihet under ansvar. Då får mina medarbetare kan själva komma på idéer, känna sig delaktiga. Precis som patient vi pratade om att innan, att de ska känna sig delaktiga. Det är viktigt att de är utbilda individuellt utbildning och sen samma sak också, jobba mycket som team. Att vi kan som team kan fungera, bli mer sammansvetsade. Liksom. Hur det är superviktigt vilken klimat vi har på kliniken. För man märker ofta liksom, patienter kommer in, gud ni är alltid så glada och liksom, vad går ni på egentligen? Ja, min roll som ledare är att jag ska se till att de har det bra och att vi, det här lilla morot, och vi ska ha glädje, vi ska umgås, vi ska morgonfika, den är jätteviktig. Jag känner liksom, jag blir inte lycklig att jag går och kör en så jättedyr bil. Jag går hellre på sån utomlandsresa med min klinik. Så de tre, jag går tillbaka glada, pigga, professionella personal, och det är därför liksom, det känns en härlig arbetsmiljö att komma till den här platsen, och vi ser inte det som arbetsplats, vi ser det som familjemedlem. Och våra patienter känns som faktiskt som gäster. Och det är kanske lite annorlunda, men det är så vi har. Det är en liten stad. Alla liksom, vi har skapat vår goda rykte på grund av att vi är som vi är.
Jag skulle gärna vilja tillägga en sak där. Att vi på mottagningen här i Visby upplevde att vår patientsäkerhetskultur blev bättre efter att vi gjorde en obligatorisk arbetsmiljöutbildning. Som vi pratade om kvalitetsledningssystemet, den som heter Samsyn. Och då kände vi att någonting hände i gruppen. Och dessutom så har vi en väldigt tydlig rollfördelning som underlättar mycket för mig. Där alla vet vem som ska göra vad och vem som ansvarar för olika områden. Och det är något som vi kallar för samverkanskontrakt som vi hade från dag ett när vi gick in i PTI Dental. Mm. Och det har varit ett stort stöd för mig.
Och vad är ett samverkanskontrakt då? Om du ska beskriva det.
Det är ju enkelt att varje medarbetare, att vi har gjort upp i grupp. Att varje medarbetare har sagt att det här är mina ansvarsområden, och då blir det verkligen lätt att gå tillbaka och se vem som håller de olika arbetsområden. För det är viktigt att inga, varken små eller stora frågor hamnar mellan stolarna och så att man får ett bra flöde under en arbetsdag.
Vad säger du, Dina? Är det samverkanskontrakt? Är det någonting ni känner igen?
Ja, det är det. Och liksom, man måste liksom ha olika ansvarsområden. För nu från 1 mars så har jag liksom en till team. Så det är 2 team som man skulle liksom sammansvetsa. Och då är det jätteviktigt att man har ansvarsområde och att man kan få hjälpas med varandra. Och det underlättar mig också att, så att allting flyter på. Så att samverka samsyn är jättebra.
Mm. Och Mikael, varför tror du att liksom det förändrades mycket därefter den där arbetsmiljöutbildningen? Vad var det som hände, upplever du, så här efterhand?
Nej, men jag tror att det beror på att vi fick tid att sitta tillsammans och ta del av samma utbildningsfilmer vid samma tidpunkt. Och att vi kunde sitta efter och göra olika aktivitetsplaner. Och samtidigt så när vi tog tag i de här små sakerna så kände vi att dels så blev vår vardag bättre och dels så märkte patienten att det hände saker på kliniken. Att vi rättade till och fixade till saker som hängde i luften.
Så att det märktes till och med ut i patientled, liksom, inte bara direkt i gruppen? Liksom.
Absolut, absolut. Och det finns inget roligare när även patienterna märker de förbättringar som vi gör. Vi vill ju gärna göra ständiga förbättringar och alla beslut då ska ju vara till fördel för oss som jobbar och för våra patienter.
Dina, Mikael, till sist. Ibland så blir det ju ändå inte som man riktigt tänkt eller planerat för, även om man liksom har koll på ledningssystem och annat. Ibland så kan det bli fel. Och jag tänker, hur gör man då? Mikael, om vi börjar med dig. Hur hanterar du eller ni på kliniken när det är någonting i vården, tillgänglighet, kommunikation eller motsvarande som har brustit? Hur hanterar man en sån situation bäst, tycker du?
Det första vi gör, även om det är ett klagomål stort som litet, att det ska inkomma en avvikelse i ledningssystemet. Sen har vi etablerat en kultur på arbetsplatsen där vi har högt i tak och alla ska känna sig trygga med att lyfta när något inte gått som planerat. Och är det någon patient som blir drabbad, då blir de tillfrågade om de vill ha en återkoppling av verksamhetschefen. Vill de det, då får de det oftast samma dag eller dagen efter. Och ofta så räcker det så. De vill ju bli sedda och hörda. Och får de en snabb återkoppling, då blir de nöjda. Lyckligtvis så händer det ytterst sällan att vi får några klagomål. Men när det händer så försöker vi agera snabbt och då når vi varandra.
Jag delar den bilden som patient, att det viktigaste är ju nästan ibland bara att bli sedd och hörd, att det är någon som har liksom uppmärksammat det som har skett, egentligen ibland viktigare än att det faktiskt händer något, ärligt talat. Men det är såklart olika från person till person. Men jag tänker, Edina, vad säger du? Hur jobbar ni när någonting tyvärr har fallerat i behandling, tillgänglighet, kommunikation eller annat?
Precis som du säger, Erik, är det just att det är viktigt att man tar tag i det direkt, och eller Mikael också som nämnde att man skriver avvikelse. Vi har väldigt öppet också på vår klimat och man kan prata direkt om det. Men just det att man kallar patienter och pratar vi. Och bara just som du säger, som att man känner sig sedd och hörd. Vad är det som har hänt? Hur kan vi lösa det? Är det någonting man kan kompensera med? Och liksom, som tur så har vi inte haft så att jag kan inte relatera så mycket. I och med att man har haft den här bra kommunikation innan och förklarat och sånt, så väldigt, väldigt få på mina 19 år som jag har jobbat att det har blivit någonting. Men såklart, man tar åt sig direkt och man vill liksom göra det. Vad är det som har hänt? Man vill lösa det.
Det sättet ni beskriver som ni jobbar, tror jag också att man förebygger ganska mycket, inte nödvändigtvis fel i behandlingen då, men i alla fall kanske klagomål från patienter. Genom att vara tydlig redan för början så blir det säkert ingen misstag, eller i alla fall inte kommunikationen. Det minskar i alla fall risken för det, tror jag.
Jag brukar säga liksom, allt som man förklarar innan så är det jättebra information. Efter bara bort förklaringen. Så därför är det viktigt att vi har såklart, alltså vi ska göra.
Och med det, Edina och Mikael, så är det slut för dagens vårdfrågan. Ett varmt tack för att ni kom hit och var med idag och gästade det här avsnittet som handlat om patientsäkerhet i tandvården. Och med det då så är vårdfrågan slut för den här gången. Glöm inte att prenumerera så missar du inget av de kommande avsnitten som kommer att släppas här under hösten och vintern. Tack för att du lyssnade och tack igen Edina och Mikael. Tack för idag.
Tack.
Tack.